Välkomna tillbaka till redaktionspodden och idag kommer vi naturligtvis prata om gårdagens händelser, den mest dramatiska dagen i svensk politik sedan i somras. Det som har hänt är ju då naturligtvis att Magdalena Andersson först blev framsläppt, godkänd som statsminister eftersom man som bekant inte får ha en riksdag emot sig. 174 röstade nej och det räckte ju då inte. Men budgetomröstningen är ju en annan affär. Där ska man få flest röster för sitt alternativ. Och eftersom Annie Lööf valde att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister men inte stödja hennes budget då samtal hade förts med Vänsterpartiet, så föll, eller man kan ju inte säga att budgeten föll, utan den budget som det röstades om i första vändan var, som jag förstår det, den som riksdagen hade föreslagit, var den blågula budgeten som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade lagt fram. Så Magdalena Andersson, statsminister, men med en blågul budget. Och strax därpå så lämnade Miljöpartiet regeringen och det gjorde att Magdalena Andersson tvingades avgå eftersom regeringen är en annan så krävs det då en ny statsministeromröstning. Men den kommer ju då Magdalena Andersson med största sannolikhet vinna med samma siffror som förr. För Centerpartiet har ju inte ändrat uppfattning i att de vill se Magdalena Andersson som statsminister. Så låt oss diskutera då utfallet av detta. Och till att börja med, det största är väl det att Miljöpartiet lämnat regeringen. Är det dags att säga äntligen, Johan Westerholm?
Både ja och nej. Så att telefonen har gått varm. Till att börja med kan jag konstatera att det är alltså det här med att riksdagen tolererar en statsminister och att Magdalena Andersson hade ju då sökt mandat för en tvåpartiregering. Och när då det ena partiet lämnar, då gäller ju inte det mandatet längre. Va? Och det, där tycker jag man måste ändå säga att hon gick ju upp och konstaterade här. Där ser man ju tjänstemannen Magdalena Andersson slår igenom, alltså helt utan de känslor som Per Bolund och Märta Stenevi visade. Och alltså, jag bara konstaterade, nej men jag får söka igen liksom, fast på det eget mandat, och sen ryckte på axlarna och gick därifrån. Det är liksom, där ser man att hon har varit tjänsteman väldigt, väldigt länge, gillar läget och bara gör om liksom. Ja okej, då backar vi ur planteringen och så tar vi ny fart då. Så det är det ena. Men det andra då, att Miljöpartiet lämnar, det är både naturligtvis oerhört positivt, tycker jag, som inte gillar Miljöpartiet. Men det ger samtidigt Miljöpartiet en möjlighet att gå i opposition. Och sannolikheten för att man då ska behöva stå där på valdagen och ta ansvar för de senaste sista 10 månaderna av den här mandatperioden. Alltså väljarnas minne är ju ganska kort, tyvärr. Och det här innebär ju då att Miljöpartiet kommer ju då släppa igenom Magdalena Andersson, men göra allt som står i sin makt för att då skönmåla, det hörde vi redan igår på presskonferensen då med Per Bolund, allt man hade gjort. Och det var så bra alltihopa och det blir nya jobb och gröna skogar och mer fisk och mer grönsaker och allt möjligt. Vi kan väl förvänta oss alltså en skönmålning av historien som saknar motstycke nu från Miljöpartiet för att de ska klara 4%-spärren. Det som är positivt nu kortsiktigt med att Miljöpartiet lämnar, och det är ju alltså i regeringskansliet, as we speak, så pågår det förhandlingar om reträttposter. Den här tiden i varje mandatperiod så är det ju så att då förbereder man en del reträttposter genom budgetanslag, framförallt på biståndsområdet, så vilket är det område som Miljöpartiet har kontrollerat. De här toppjobben i FN som Sverige säger, åh du är vi så duktiga, titta vilka toppjobb vi får. Det är ju faktiskt så att vi betalar för de lönerna. Och det är alltså, så nu håller man på biståndsenheten då med 150 miljoner till här till UNDP. I ett omärkt, alltså inte öronmärkt extra anslag då. Och det där brukar betyda en, två eller tre tjänster i FN-systemet. Men nu står man ju då helt utanför utnämningsmakten. Och det här gör ju då att Magdalena Andersson, om hon ens går med på att slutföra den här vändan av förberedelse för reträttposter, att ja, det, för man har alltså varit oense mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilket parti som ska få de här tjänsterna. Så där ställer man sig utanför. Och jag vet att POF, som man kallas för, Per Olsson Frid, biståndsministern, han är den som är minst nöjd med att Miljöpartiet lämnar regeringen. För han har också lagt väldigt mycket av arbete på Sida. Alltså hans aktivistiska profil har slagit igenom. Och i förrgår så ska det ha varit, vittnar mina källor i Sida om, på Sida om, att det är ett ganska bistert möte där. Där Sidas ledning tog upp att regeringen får inte hålla på att detaljstyra och lägga så mycket arbete på Sida som man gör. Sida generaldirektör Karin Jämtin lär har sagt att vi går på knäna nu, och då ska man veta att Karin Jämtin tycker i stort sett lika om biståndet med Per Olsson Frid, va? Men väldigt mycket sånt här faller. Och vad Miljöpartiet också lämnar, och det här är ju då lite granna, det är ju så att budgeten är en sak. Den förfogar ju riksdagen över och gör så här. Men detaljutformningen i budgeten, den sker ju då genom regleringsbrev och olika typer av förordningar. Och den makten att utforma den, likt utnämningsmakten, ligger bara hos regeringen. Så att när väl budgeten är tagen, ja, det är den ram man har att arbeta med och i stort de målen. Men det här, och det här lämnar nu Miljöpartiet bakom sig. Jag kan tycka så här, hade jag varit miljöpartist så hade jag väl varit väldigt tveksam till, för det går fortfarande att göra väldigt mycket med någon annans budget. Men, och det har ju Magdalena Andersson givit uttryck för, att det här, alltså det är inte alls 20 miljarder som är omfördelade, utan det är bara 10, och för resten är i stort inom den ram som sossarna då vill. Nu slipper man Miljöpartiets störningar. Men sen är det ju som så att hela den här manövern, den kan mycket väl baktända. Av den enkla anledningen att det är ju så, Per Gudmundsson på Bulletin och flertalet borgerliga ledarskribenter tycker att det är så orättvist någonstans att sossarna alltid kan liksom få folk att gå på det här med när Socialdemokraterna går in i opposition mot sig själva i valrörelsen. Och någonstans säger, det är ju ni som sitter med makten och rena med tredje. Okej. Men nu har man bjudit Magdalena Andersson på några frispins. För nu är det ju så, faktiskt så att för varje samhällsproblem som nu poppar upp eller blir aktuellt fram till valdagen, som är beroende av för sin lösning, det vill säga ekonomiska medel, då kan Magdalena Andersson säga att jaha, ja, men det här var ju det, ni ska inte kritisera mig för att det inte finns några pengar till det här. Ni kritiserar allians, eller fel, den borgerliga oppositionen, för det är deras budget. De är ju svinnöjda med det här. Och det är det jag är i opposition mot. Jag vill ha mer resurser till det här. Men den budget jag fick av oppositionen och är tvungen som regera på, ja, den medger bara det här, va? Så att det jag undrar om Ulf Kristersson verkligen vill ha makten. För här har han verkligen givit Magdalena Andersson några frispins på att kunna gå i opposition och kritisera att det inte finns tillräckligt med medel anslagna för att lösa en del av det andra. Va? Och det här kommer ju så att säga, inte bara Sverigedemokraterna och Moderaterna, men även Kristdemokraterna, de har väldigt svårt att ta sig ur det här. Så att det här ska bli spännande, kan jag säga.
Mm.
Jäkligt spännande.
Samtidigt är det ju så att det här blir ju ett hårt slag mot ett av Socialdemokraternas historiskt starkaste kort, det vill säga regeringsdugligheten. Nu har vi ju faktiskt så att två budgetar i den här mandatperioden har Socialdemokraterna två oppositionsbudgetar har Socialdemokraterna blivit tvungna att regera med under den här mandatperioden. Det skedde väl i då början av mandatperioden att en moderat budget gick igenom av ungefär samma skäl. Och vi har ju hela två stycken statsministrar har då tvingats avgå. Ett parti har hoppat av. Inte det här, alltså nu och situationen på den rödgröna sidan är ju total hönsgård med öppet krig mellan Miljöpartiet och Centerpartiet efter att det tidigare har varit öppet krig mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så att när vi går in i valrörelsen då kommer vi ju ha ett, samtidigt som då Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD lyckades lämna in en gemensam budget. Så att när vi går in i valrörelsen så kommer det ju vara det blågula alternativet som ser mest stabilt ut. Är inte det här så att säga en kraftig nackdel för Magdalena Andersson som kanske väger upp då fördelarna?
Ja, alltså underskatta aldrig Socialdemokraternas valmaskin, va? Citat Richard Jomshoff då, va? Och ett enkelt svar på den frågan, jo men om ni är så regeringsdugliga, varför är det inte ni som sitter nu i Rosenbad? Det är det enkla svaret på den frågan. Men det är som du säger, det är alltid en risk att gå in i ett, alltså som det parlamentariska läget nu är. Det är en risk att gå in i ett rent minoritetsstyre. Jag menar, det var ju Ola Ullsten som han höll ju på att radera ut dåvarande Folkpartiet, nu med Liberalerna, på att ta det ansvaret. Nu är ju liksom Magdalena en politiker av en helt annan division. Va? Eller kan man säga politisk ledare? Jag vet inte om hon är så himla mycket politiker egentligen. Hon ger mig mer tjänstemannavibbar. Det osäkert och bäst, det kan väga upp eller det kan ligga till last, ja. Men återigen det här, men om ni är så jävla bra på att bilda en regering, ni är så regeringsdugliga, men varför är det så att jag sitter här ensam i Rosenbad och ni tre står utanför och gnäller? Ja, end of message lite grann, va? Så hon har ju liksom, alltså hon har det faktiska sakläget på sin sida. Men budgeten, naturligtvis, det är jättejobbigt. Men hon kan ju alltid skylla alla motgångar på, nej men det är inte jag som, jag vill ha mer pengar till det här. Eller jag ville säga att det här skulle se annorlunda ut. Nu gör jag egentligen, nu regerar jag på alliansens, eller inte alliansens, men den oppositionens budget. Och ja, nu ser ju ni vilket resultat det blev. Okej, okay. Gnäll inte på mig, gnäll på de som säger att de är en opposition istället. Lucky lucky, no hands, va? Det var inte riktigt tänkt här, och den som naturligtvis får klä det största skottet i det här, det är Centerpartiet. För att Centerpartiet står ju då för en vecka sedan hand i hand med Märta Stenevi och Miljöpartiet, Annie Lööf och rent symboliskt hand i hand och säger oj vad bra det blev nu när vi kom överens om strandskydd och skyddet för fjällnära skogar. Nu är vi överens, nu släpper vi igenom alltihopa, va? För att veckan efter då, som igår, säga nej men vi kan inte godkänna det som vi var överens om för en vecka, för då har ju alltså Vänsterpartiet lyckats förhandla fram en marginalpost som knappast gör till eller från, va? Så att höra Martin Ådahl då, Annie Lööfs närmast förtrogna numera, för resten har ju försvunnit, Federley är ju borta och Ankersjö ser man inte röken av och sådana saker, och partisekreteraren ska hoppa av och alltihopa, och Källström ska ju också hoppa av, så att det är ju bara Martin Ådahl som är kvar, och han sitter och försöker liksom två sina händer, men i min värld så Centerpartiet, alltså den röra som har uppstått, om man nu kan säga att det är en röra, för jag tycker i grund och botten det är bra att Miljöpartiet åker på pumpen rejält här, den är att härleda till Annie Lööf och Centerpartiet, som då säger att hon vill vara en ansvarstagande mitt. Hon har inte tagit ett dugg ansvar. Hade hon varit seriös med att hellre gå med oppositionens budget, ja då hade hon släppt fram Ulf Kristersson som statsminister också. Och det här visste hon igår morse. Voteringarna ligger så svårt. Så det är den som verkligen inte har tagit något som helst ansvar. Men å andra sidan, Annie Lööfs beslut öppnade upp för Miljöpartiet att hoppa av. Ja, och då sitter vi där vi sitter.
Ja. Och det var ju...
Eller de sitter där vi sitter. Mig går ingen större nöd på just nu, kan jag säga. Jag är på rätt gott humör, måste jag säga.
Mm. Ja, utan tvekan så var ju Centerpartiet väldigt inblandade i den tidigare kris, politiska krisen, då regeringskrisen vid midsommar, som var en kraftmätning mellan Nooshi Dadgostar och Annie Lööf. Det kan ju vara lite intressant att titta lite grann på läget för de här två politiska motståndarna. När Nooshi Dadgostar tillträdde så var ju Annie Lööf lite drottningen över mittens rike. Hon hade en väldigt bra relation med Stefan Löfven, vår tidigare statsminister. Och känslan var ju i våras lite grann, så var ju känslan att det mycket väl kunde bli till nästa val att Socialdemokraterna och Centerpartiet gick till val mer eller mindre gemensamt, med avsikt att bilda att lägga till ytterligare en pusselbit i den rödgröna regeringen. Nu är ju Nooshi Dadgostar har ju framtvingat respekt, och Annie Lööf är ju senast igår så var det ju, då blev hon ju kölhalad av då även Miljöpartiet. Hon har ju helt enkelt inte riktigt några vänner kvar. Vi vet ju också att, eller vi tror ju i alla fall, att det är frostigt mellan Andersson och Lööf. Man ska, kan väl säga, mellan Anderssons falang och Centerpartiet. Och att vi har ju diskuterat tidigare att det blir bytet från Löfven och Lööf skulle innebära då att Centerpartiet hamnade mer i kylan. Men nu har ju Annie Lööf verkligen hamnat i frysboxen. Hur ska hon hantera den kommande valrörelsen egentligen? Vad ska hon säga till sina väljare att Centerpartiet kommer stå för?
Ja, det undrar jag med faktiskt. För att det är liksom en illa dold politisk hemlighet att alltså Annie Lööf så har väldigt svårt för Ebba Busch. Ebba Busch jag tycker hon är snygg, hon kan sjunga, hon är rätt rolig, liksom hon kan charma folk. Sen att hennes husaffär nu liksom, allting har ju bara spårat ur där, tycker jag personligen. Och det kommer ju media spinna på naturligtvis, va? Det blev ju liksom lite konkurrenssituation mellan då Ebba Busch och Annie Lööf. Finns det en konkurrenssituation, va? Och nu var det ju så att Ebba Busch ändå försökte räcka ut handen nu och välkommen tillbaka i det borgerliga lägret, va? Men jag kan säga så här att, jag menar, efter Centerpartiets, jag menar, alla lappkast här som man har gjort och betett sig väldigt irrationellt, så jag börjar tycka nu, men det här är min personliga uppfattning och jag är kanske inte färdig i en analys, men jag tycker Annie Lööf börjar se rätt slut ut nu, och det hänger inte ihop. Hon har tappat, som jag sa tidigare, många rådgivare, partisekreterare, ekonomisk politisk talesperson, Den enda som är kvar är Martin Ådahl, och Martin Ådahl har aldrig tidigare befunnit sig i den inre kretsen, i Annie Lööfs inre krets. Så att den inre kretsen, de gör annat idag av olika skäl som vi inte känner till. Jo, Fredrik Federley, det skälet känner vi till. Men jag undrar om inte det är, det börjar bli soppatorsk på idéer helt enkelt. Och de kan ha stora problem. Deras lösning ligger, tror jag, i Helena Lindahl från Västerbotten. Då den enda, så vitt känt, representant för Centerpartiet som fortfarande står för Fälldinlinje i Centerpartiet. Det är alltså gammal center, kallar det för potatisåkerscenter eller falukorvscenter eller whatever, va. Men den linjen kan nog nå framgång, och det beror väldigt mycket på också att nu har ju alla flera riksdagspartier har ju försökt att muta in det här med, nu har vi en landsbygdspolitisk talesperson och det är så viktigt, till och med Liberalerna som är uttalat storstadsparti, va, håller på att försöka prata landsbygdsfrågor. Men Kristdemokraterna, den rörelsen har varit igång under en längre tid, och de har ju då lyckas rekrytera Staffan Danielsson. Och jag har pratat med Staffan, och efter det att han då lämnade Centerpartiet och satt, han sen skulle tänka till. Och i det samtalet så nämnde han mig, mitt politiska engagemang är inte över. Och mycket riktigt, han kandiderar ju idag för Kristdemokraterna till riksdagen i valet 2022. Och det här kan stöka till det rejält för Centerpartiet om de inte möter det på något slag. Så att jag tror att Annie Lööf, mot hennes övertygelse, mot hennes intresse och engagemang, kommer tvingas att närma sig Helena Lindahl.
Mm.
Om de ska lyckas med det. Ja, det är min uppfattning.
Ja, så Centerpartiet ansätts alltså från höger, konservativt håll, av Kristdemokraterna som vill åt då landsbygdsväljarna, falukorvscentern. Men vi kan ju också konstatera från kommentarer igår att det har seglat upp ett hot från vänster också, nämligen Miljöpartiet. Man kan ju notera att Miljöpartiets retorik mot Annie Lööf var väldigt hård, och de höll henne ansvariga för gamla uttalanden som många har gjort mot Annie Lööf under åren, och nu är det Miljöpartiets tur. Och här får man ju faktiskt hålla med Miljöpartiet för ovanlighetens skull, att det är ju väldigt märkligt att Annie Lööf då har under hela mandatperioden pratat om hur otroligt viktigt det är att isolera SD och inte ge dem politiskt inflytande. Och nu släpper hon igenom då en budget som Sverigedemokraterna har varit med och tagit fram. Det är svårt att tänka sig ett större inflytande än att få igenom sin budget för Sverigedemokraterna. Aktuella för regering kommer de nog inte vara på ett bra tag. Så här tycker jag mig vill se vad som borde vara Miljöpartiets strategi för att klara sig kvar i riksdagen, är ju att fånga upp missnöjda vänstervridna centerpartistiska väljare. Och där kan man ju säga att Miljöpartiet behöver inte ta så många. Tar de en halv, 1% enhet från Centerpartiet så är de ju i hamn. Tror du att det kan lyckas, eller är så att säga skillnaden mellan Stureplans Centern som är mot Sverigedemokraterna av så att säga liberala skäl och Miljöpartiet, är de för stora, eller kan Miljöpartiet lyckas skälla till sig några så att säga politiskt korrekta väljare från C efter det här?
Det tror jag, om Miljöpartiet tonar ner sina marxistiska aktivistiska drag, så tror jag nog att man kan attrahera väljare i surdegsbältet på Östermalm. Att tona ner rätt, alltså de värsta galenskaperna egentligen som man håller på med. Jag tror att du har en poäng där. Skulle jag vara miljöpartistisk strateg och bekänna mig till den sekten, så skulle jag nog börja fundera i de termerna faktiskt. Hur kan vi attrahera 0,5-1% till av väljarstödet och ta dem från den här liberala hemmafru, eller fel, alltså de här alltså liberala, mer liberalt sinnade miljöpartister som finns i storstäderna framförallt, som är överrepresenterade i storstäderna. Hur kan vi ta dem från Centern? Alltså det är det som är, hur kan vi ta Ankersjö, alltså det är som alltså Ankersjö Löv sympatisörer som inte köper den här flipfloppet då, utan vi vill ha någonting, vi brinner för vårt motstånd mot Sverigedemokraterna, så vi vill ha någonting vi kan lita på. Och här kan man ju säga det att Miljöpartiet, alltså jag har inte tänkt den tanken, men de bäddade faktiskt för den här typen av väljarflykt från Centerpartiet genom att hoppa av och säga att vi är konsekventa, vi tänker inte regera på någon annans budget, och framförallt inte ens som Sverigedemokraterna har varit med och laborerat med. Så att det är ju som är framförhandlad. Och tidigare, du nämnde ju då, det här har ju då hänt tidigare 2018, att det blev ju då en oppositionsbudget. Men skillnaden med det nu, det är det att den här budgeten, den är alltså, där har Sverigedemokraterna suttit med vid förhandlingsbordet. Tidigare var det då en borgerlig budget som tolererades av Sverigedemokraterna. Men nu, det här är ett annat läge. Så ja, du har rätt där. Jag tror att du har rätt där. Det är good thinking.
Vi kan ju bara titta lite grann på den andra planhalvan. Det känns ju som den stora vinnaren till höger på det här är ju Sverigedemokraterna. Inte nog med att de bjöds in att göra en budget tillsammans med Moderaterna och KD. Nu har de dessutom fått sin budget igenom, och Sverigedemokraternas officiella Twitterkonto tackade ju, de var de enda som tackade Annie Lööf för hjälpen, och Mattias Karlsson skrev ju att det här är Sverigedemokraternas största seger sedan partiets bildande, och då menar han alltså att det är en större seger än att partiet kom in i riksdagen eller att de mer än fördubblade sitt mandat valet 2014. Hur viktig är den här budgetsegen för Sverigedemokraterna?
Oerhört viktig. Nu skulle jag nog inte dra det så långt som Björn Söder. This was bound to happen, va? Förr eller senare. Men det är Mattias klart att det är en lättnadens dag för Jimmy. Ja, fel, Mattias Karlsson. Mattias Karlsson. Det är en lättnadens dag för Mattias Karlsson. Det är en lättnadens dag för Jimmy Åkesson i relation till egna väljare. Nu är vi vid nästa etappmål. Men det största mål, alltså det största prestationen, det var när man kom in i riksdagen 2010 då. Det var den största prestationen. För utan att komma in i riksdagen, då kan man ju inte komma så långt. Va? Så att jag menar, det här är ju ett steg på vägen. Och att få vara med och förhandla fram en budget, det innebär ju då också att då öppnas dörren till att ha politiska tjänstemän som lägsta nivå i regeringskansliet om Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Det är ganska naturligt att är du med och förhandlar en budget, ja, då får du följa med in i regeringskansliet för att se till att den där budgeten blir verklighet. Du får sätta in politisk sakkunnig i statsrådsberedningen, statssekreterare i statsrådsberedningen, samordning, politisk sakkunnig på. Och det var ju så Per Bolunds regeringsvana inleddes. Det var ju när han var politisk sakkunnig på finansdepartementet. Först när Bosse Ringholm var statsminister och Magdalena Andersson var statssekreterare, och sen då när Per Nuder var finansminister. Ja, men det är där det börjar någonstans. Så det är inte onaturligt, utan man kan säga så här att nu är den dörren öppen. Oavsett vad Ulf Kristersson säger, så är den dörren öppen. För att annars går det inte liksom. Annars, om jag vore sverigedemokrat, så skulle jag säga, men du, det är fullständigt oacceptabelt att jag kommer förhandla fram en budget med dig när du är i regeringsställning, och sen inte få sitta med i själva effektuerandet av det. Va? Och då är politiska sekreterare och statssekreterare, det är lägsta tolererbara nivå. Ja. Så att det är det som har hänt. Sen kan Ulf Kristersson, han kan stå och gaffla om vad han vill, men det är så det kommer bli.
Mm. Ja, apropå Ulf Kristerssons gafflande, det var ju lite drama på högersidan också då i förra veckan när Ulf Kristersson sa att Sverigedemokraterna kommer inte vara välkomna i en moderatledd regering, och han tog då bland annat upp som motiv, det var ju lite svajigt, men han sa att det är för att de saknar erfarenhet av samarbete och att man därför inte kan släppa in dem på den nivån. Låter det lite som...
Och nu har man samarbetat.
Mm. Ja, precis.
Det där var skitsnack nu.
Låter det lite som en... Jag tänker bara att det låter ju som en öppning till att man har den typen av samarbete först, att man släpper in tjänstemännen men kanske inte vill ha SD i regeringen i första vändan. Men tror du att SD kommer acceptera det här? Kommer... Hur blir det med regeringsfrågan till höger efter valet om då de blågula konservativa skulle få majoritet? Vad tror du?
Min killgissning nu, det är det att man kommer utåt medialt så att säga, vi kräver det här, så kommer man kräva liksom ministerposter. Men man kräver så tunga departement. Man kräver justitie, man kräver kultur. Det är liksom kärnfrågor. För Sverigedemokraterna, och det är för, alltså justitie, det är för liksom för stor tugga att gapa över, och kultur tror jag faktiskt inte Ulf Kristersson vågar släppa till Sverigedemokraterna, fast det är en kärngrej. Men att nu har man ju faktiskt visat att saknar erfarenhet av samarbete. Vänta nu, budgeten 2021-2022 är faktiskt framförhandlat, de har erfarenhet nu. Nästa steg i den utvecklingstrappan är in med politiska tjänstemän in i Rosenbad under den första perioden i alla fall, va? Fram tills kanske första regeringsombildningen, om den tar 4 år eller om den tar 2 år eller något sånt, sen kan då, och då har man erfarenhet, va? Så att jag ger inte 5 spänn för Ulf Kristerssons retorik i det här läget. Det är tomt. Det är tomt, och han bör vara medveten om det själv, för att Sverigedemokraterna, alltså de är med och förhandlar fram en budget, och det är give and take, och sen ska det här bli verkstad, och det enda sättet att det kan bli verkstad på, det är det som de som har suttit och förhandlat det är med sen i genomförandet. Det är inte svårare än så, och det är så Göran Persson garanterade makten 2022-2026. Han släppte in Miljöpartiet. Han var tvungen att släppa in Miljöpartiet på tjänstemannanivå i Rosenbad. Men han var ju alltså explicit då 2002, att nej, inte en enda miljöpartist kommer få bli minister. Och det höll han. Men det blev ju då statssekreterare och politisk sakkunnare istället. Och det är nog så viktigt. Och bara för att poängtera här att det är ju alltså... Det är statssekreteraren som är själva motorn i på departementen. Va? Ministern har mer och mer gått och blivit frontman i relationen till media. Ökat mediatryck, och ställer otroliga krav på de här personerna att kunna läsa in sig snabbt på olika ämnen. Alltså pressen är enorm. Och där är ju bara, om vi hoppar då till regeringen Löfven, Andersson, eller Ish, någonting, vad det nu heter. Alltså det vågar jag bara påstå att det är ett fåtal ministrar som har den förmågan så att de ändå kan driva, eller har tid att driva en egen politisk linje. Och det är Micke Damberg, Peter Hultqvist är några ministrar som har den kapaciteten och förmågan att även göra annat, liksom, det vill säga att komma med egna idéer, komma med egna förslag och så här. Men statssekreterarna, det är annars de som håller ihop hela skiten. Det är de som också är länken mellan ministern och tjänstemännen på departementen. Den formella länken.
Om vi då hoppar tillbaka då avslutningsvis till den rödgröna sidan efter onsdagen och inför valet. Carl Bildt på Twitter påminner han om det gamla uttrycket rödgrön röra. Och det är ju då som sagt, det är ju ett helt annat läge när man går in i valrörelsen nu jämfört med hur läget såg ut i våras. Hur kommer Magdalena Andersson gå fram nu i valrörelsen? Vad kommer hon säga till väljarna att hon kommer, kommer hon binda sig vid den rödgröna sidan, eller kan vi här se en öppning att Socialdemokraterna mer tydligt går fram helt självständiga, säger att vi regerar, vi vill inte diskutera regeringsfrågan förrän efter valet, så får vi se vem vi förhandlar med, och att det här finns en öppning för att Socialdemokraterna efter valet kan vara aktuella samtalspartners med då de kungamakarna det skulle bli i så fall, Sverigedemokraterna?
Ja, alltså det finns ju, om man hoppar tillbaka, jag har en artikel idag i det ämnet i Världen idag, där jag gör en analys av Magdalena Anderssons linjetal egentligen. Och jag tror att vi ska nog, om vi ska då försöka säga någonting om valrörelsen, så ska vi gå in och läsa vad hon skriver i sitt, eller vad hon säger i sitt linjetal. Där säger hon, vi ska öppna gruvorna, vi ska bygga fabriker, det och det. Och jag tror att vi kommer se väldigt mycket av då socialdemokratins egentligen ideologiska fader som heter Nils Karleby. Och det är den ideolog som formulerade tanken om folkhemmet. Och jag vet att alltså Magdalena Andersson, det är alltså en pragmatisk socialdemokrati kan man säga. Det är det som kallas för funktionssocialism. Nu är jag väldigt nördig på det här för jag gillar Karleby. Och Karleby, bara för att ta liksom, två stycken grejer, det är det att han skriver det, det intressanta är inte vem som äger produktionsmedlen. Det intressanta är hur vi fördelar överskottet. Det är en grundtes. Och jag gjorde en sammanfattning av, till Magnus Norell, han terrorexperten, när vi satt och pratade, och han hade aldrig hört talas om Karleby. Och jag sa, kan du sammanfatta Karleby i en mening? Ja visst, ja, här har ett samhälle. Make it fucking work. Okej, okay, det är Karleby. Alltså pragmatisk socialdemokrati som vi ser. Och det ser vi henne beskriva i sitt linjetal. Va? Och det leder mig, alltså med linjetalet som grund, och framförallt vem som satt på första raden, eller vilka som satt på första raden under det här talet, och vilka hon adresserade och tackade i talet, leder mig ofrånkomligen till en känsla av att Socialdemokraterna, de kommer gå fram på ett eget mandat, och precis som du säger, när rösterna är räknade, då sätter vi oss och förhandlar med vilka vi egentligen vill regera med. Men man går till val på. Så att det här som har hänt nu igår, det är en gudagåva till Magdalena Andersson. Alltså hon fick en mycket, alltså alla sa, katastrof och mardrömstart. Nej, nej. Hon kunde inte få en bättre start. Hon kunde inte få en bättre, alltså bättre möjligheter. Det enda hon har emot sig, det är kort tid kvar. Det måste till en större regeringsombildning än vad hon hade tänkt sig.
Det har vi pratat om tidigare.
Och jag vet nu, på morgonen har jag. Ja, ja, nej men det är otroligt, alltså sen igår så är det otroligt nervöst i riksdagsgruppen. Det är jättenervöst, jättedålig stämning. Roligt, men alltså hon, det här är, hon fick av Ulf Kristersson och av Per Bolund och Märta Stenevi, hon fick några frispins på det här. Så är det.
Vi kan ju bara kort avslutningsvis, jag måste börja dra samman det här nu för lite andra åtaganden, men ger inte det här Magdalena Andersson också möjligheten att lösa upp diverse miljöpartirelaterade knutar på allvar? Och jag tänker då kanske då framför allt på frågan om kärnkraftsavfallsförvaring. I, det var ett mellanlager i Oskarshamn och ett slutlager, slutförvaringslager i Forsmark, där Miljöpartiet har dragit benen efter sig, till sist godkände mellanlagret i Oskarshamn men bröt ut det mot då Oskarshamns kommuns och energibolagets vilja från beslutet om slutförvaring. Är det här någonting man kan vänta sig av Magdalena Andersson, att hon helt enkelt går och klubbar igenom då? Nu blir det slutförvaring i Forsmark, slutpratat, det blir ingen kärnkraftskris. Och alltså, till exempel Cementa kanske man kan göra något åt. Är det här, kommer hon ta den möjligheten att lösa de här problemen då som har ackumulerat sig?
Absolut. Absolut. Alltså, nu kan hon dra av en rad med plåster som har infekterat regeringsarbetet under hela Löfvens period i allmänhet och framförallt under de senaste, sista två, tre åren i synnerhet. Va? Eller sen Löfven 2 tillträdde då 2019. Det hon har fått ett drömläge att riva av alla dessa plåster. Så att jag tror att vi kan förvänta oss alltså under de kommande månaderna att det sker ett antal snabba beslut för att få bort dem från bordet. Och då visa på handlingskraft. Det här är Perssons flicka. Det här är den gamle på torp som har fostrat sin efterträdare. Det ska vi vara klara över. Och den gamle på torp, det är alltså Göran Persson.
Ja. Ja, med detta tar vi och avrundar dagens avsnitt. Och sen får vi se vad det har hänt när vi återkommer i nästa vecka. Som vi har anledning att prata om. Tack så mycket för att ni lyssnar.